Podplay.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Avsnitt, vad ska vi säga, 160?
Du, jag är helt,
helt lost nu. Jag, vet du vad jag gissar? 169.
Jag har inte namngett mina manus rätt sen kanske avsnitt 67. Alltså det är helt fel allting. Jag har dubbletter, jag har, du vet,
härligt,
när vi var på livepods-turné så hette alla i städerna. Så gick jag tillbaka till nummer. Det är verkligen ett virvar.
Men jag tror det är bra för dig att ha lite kaos någonstans.
Men alltså, det är faktiskt ganska intressant. För jag är ju liksom, jag är ju extremt pedant med saker.
Du gillar att ha koll.
Och gillar ordning. Jag gillar att ha koll.
Ja.
Men jag, med vissa saker är bara så jävla sämst på att sortera. Typ mappar på Dropbox. Du vet, typ för vårt, du vet, jag kan filer på datorn hittills. Allting är huller om buller.
Men är det liksom att du gör uppror mot dig själv lite grann? Eller är det bara att
det är min stökiga garderob, tror jag. Jag pallar inte. Jag bara sparar det någonstans och sen så hoppas jag att jag hittar det. Lite så är det hela tiden.
Men jag tycker
så glömmer jag ofta bort vad jag sparar, du vet vad jag hette.
Men det är bra för dig, tror jag. Jag är ju lite tvärtom.
Jag tror också det.
Jag har ju stökigt överallt med typ ganska bra ordning i mina mappar.
Men det är inte bättre att ha det så.
Nej, det är fan ett sämre alternativ.
Jag tycker det känns bättre.
Du har varit hemma hos mig, det är kaos här.
Du har ju koll where it matters.
Where it mappers? Nej.
Starkt.
Tackar. Åh gud, nej. Men jag tror ändå att så här, det kan vara bra att ha koll i livet. Som du
men det har
du ju. Jag har koll på jobbet och jag har koll på mina mappar. De hänger ihop, det är ju såklart. Men i övrigt inte så bra koll.
Jag tycker du har väldigt bra koll på livet.
Jag tycker att du har.
Du har koll på mig.
Men jag är bra. Jag har ju vänskapskoll på dig. Alltså, jag har ju koll på mina vänners känslor.
Du har koll på var jag befinner mig, när jag har nästa möte.
Ja, men oftast är du ju hemma.
Det är faktiskt helt sant. Det är verkligen helt sant. Och nästa möte är oftast med dig.
Ja, det kommer bli svårt nu när du ska börja jobba. Då kan jag inte lova att jag kommer ha det. Fast i och för sig, det sammanfaller ju med att jag slutar jobba. Så att jag
precis,
kanske
så då måste du fortsätta hålla koll.
Japp. Japp.
Skitbra.
Då kan jag liksom take it upon me att vara din personliga assistent.
Alltså om du orkar det så skulle det vara toppen. Alltså när de är riktigt, riktigt små bebisarna så sover de typ.
Men jag tänker så här. Alltså, jag tänker så här. Vi avvaktar och ser lite grann hur min bebis blir.
Ja, okej.
Okay. Är hon liksom
okej.
Okay. Alltså jag
tror hon kommer sova jättemycket.
Jag tänker att det säger du bara för att du vill att jag ska tacka ja till den här anställningen redan nu så att jag inte kan backa ur sen.
Ja.
Ja.
Nej, men det känns som att de flesta alltså jag vet att det här verkligen inte är sant. Men det känns som att de sover väldigt mycket. Och sen när de är vakna kanske de skriker jättemycket. Men det känns som att de sover väldigt mycket.
Just det. Men okej, okay, och då tänker du att jag ändå kan lägga den tiden på att styra upp ditt schema.
Då får du ju prioritera.
Ja.
What matters.
Och
what
det
mappers.
Det är så dåligt
att höra. Då mappar du upp mitt liv.
Vad är det hon heter? Marie Kondo heter hon, va? Alltså, What Really Mappers är våran sån organisations program som vi har.
Men vet du vad jag ser fram emot? Nej. Lite Marie Kondo. Jag är ju alltså, en kombination av att vara mästare på att rensa och mästare på att spara.
Alltså, du är, vet du vad? Men du är så mångbottnad. Man vet aldrig vad du har dig.
Jag är mästare på så många olika saker. Det är bara det jag vill säga.
Ja.
Nej, men vet du vad jag verkligen ser fram emot nu när vi ska flytta? Säg. Ut med skiten.
Är det det som är din Marie Kondo? Att du skriver din bok som bara heter Ut med skiten.
Nej, men på riktigt.
Alltså,
jag rensar min garderob ofta ju. Du vet ju att jag gör det ofta. Selfie, ger saker till folk som jag känner och sånt där.
Yeah.
Propsa på att folk ska ärva saker med och sånt. För att jag hatar att slänga typ.
Bland annat till mig, men, vilket jag alltid uppskattar väldigt mycket eftersom jag älskar att ärva saker.
Det är toppen. Mm. Det är så bra match. Men den här gången, men jag vet ju att jag alltid är så här, men den här kanske jag kommer använda då. Det är så många sådana plagg som jag inte använder. Nu är ut med skiten.
Ut med skiten.
Ut.
Men du,
samma sak med allt hemma. Ut med skiten.
Alltså jag tror,
jag vill inte ha några grejer, så känner jag.
Nej. Jag tror att det här är alltså verkligen grunden till ett vinnande koncept. Alltså då pratar jag inte om i ditt liv, utan, eller jag pratar om ditt liv, men jag pratar om det på ett, liksom ett större plan. Alltså jag pratar om att det här är grunden för din kommande karriär. Ut okay. med skiten. Alltså du skriver den boken.
Du tror att jag kan göra det?
Ja, det tror jag. Vet du vad? Jag spökskriver den medans min bebis sover.
Det är toppen.
Hon sover medan jag är på mycket. Jobbet. Alltså medan du är på jobbet så spökskriver jag din bok. Jag kan vara din
alltså, B-person. Det behöver inte ens ta så mycket lång tid. Ut med skiten.
Det kommer vara så få ord. För alla andra ord har vi slängt ut. Vi lever som vi lär.
Nej, men på riktigt. Jag tänkte så här, alltså, du säger ju att du har mycket grejer hemma och så här.
Ja.
Och jag har också skit mycket grejer hemma. Ni har kanske lite mer grejer hemma än vad vi har. Men jag vill bo avskalat, känner
jag. Ja, jag vill inte det. Så att jag kommer inte anamma din, jag kommer inte leva som du lär, tyvärr.
Nej, men sen så gillar jag ju att ha så här kuddar och
behåll
en liten pall.
Men det är inte skiten.
Nej, det är inte skiten. Behåll det som är viktigt och ut med skiten.
Vänta, nu är det verkligen bara Marie Kondo. Fast liksom med grövre
med
språk.
Med andra ord. Ja.
Ja. Vad fan? Ah,
en svensk Marie Kondo.
Ja.
Ah, var kommer hon ifrån? Jo, hon är fransyska. Hon är amerikan. Kanadensare.
Fortsätt gissa medan jag googlar.
Är hon tyska kanske?
Hon är från Japan.
Japan?
Hon är från Japan.
Där, alltså, okay.
Ja, så att så var det med det.
Det känns som att i japanska hem där är skiten ute. Men du vet hur man tänker typ. Ja. Det känns som att de har, du vet så här, att det är väldigt avskalat.
Skiten är ute.
Eller vad vet jag? Jag har aldrig varit i Japan. Det var verkligen bara en gissning. Jag har verkligen ingen aning.
Men du baserade det på Marie Kondo.
Ja.
Och vet du vad? I hennes fall du har inte fel. Skiten är ute.
Nej. Skiten är ute. Du, har du lyssnat på något eller sett någonting? För jag har ju lyssnat på en sak.
Okej, okay, berätta.
Den heter, det är en podd. Den heter LISK, Long Island Serial Killer. Som är, handlar då om Long Island Serial Killer.
Just det.
Som ju inte har åkt fast. Man vet inte vem det är. Den är faktiskt jättespännande.
Det är ett fruktansvärt läskigt fall, är det inte det?
Mm. Jo, det är kvinnor som försvinner. Kvinnor som är sexarbetare som försvinner.
Ah.
Och de kopplas typ inte ihop förrän man hittar fyra kroppar på typ en plats. Och det är väldigt så här, du vet, polisen bryr sig inte för deras liksom, yrke, du vet, hur de lever sitt liv och sådär. Väldigt spännande och väldigt bra gjort tycker jag.
Ja, nice. Hur många avsnitt?
Det ska komma
avsnitt?
Säsong två. Det finns, tror jag, 7 hela avsnitt.
Ja.
Och sen så finns det massa bonusavsnitt som är så jättekorta, typ 5 minuter. Så finns det några som är lite längre, men som intervjuer. Men det finns en film om det här, eller en bok och en film.
Som heter Lost Girls.
Som har skrivit, eller? Exakt. Ja, exakt. Ja, men den är bra gjort tycker jag. Och sen så, ja, den är spännande.
Gud vad härligt. För jag tror att jag såg den, Lost Girls. Den ligger på Netflix om jag inte minns fel.
Okay.
Typ att den
jag.
Kanske till och med är en Netflix-film.
Jag tror kanske.
Eller jag kan också ha verkligen hittat på det. Jag tror att jag såg den för något litet tag sedan. Och det är ju konstigt att man inte hört mer om det fallet.
Alltså väldigt konstigt.
För det känns som att det lika gärna hade kunnat vara en av de liksom, du vet, mest sådär välrapporterade olösta seriemördarfallen typ.
Alltså verkligen.
För att det är, ja, nej, men gud vad spännande. Vet du vad, jag ska genast gå in och prenumerera. För att annars så kommer jag inte ihåg.
Nej, man gör ju aldrig det.
Då ska vi se, LISK heter den. L-I-S-K.
Den är exakt.
Tack snälla för tipset.
Ja, men tack själv.
Har jag
tack.
Ingenting att bjuda på.
Det går bra.
Det går bra ändå. Nu måste jag tänka, jag vet inte. Alltså jag har liksom inget minne av den senaste veckan. Jag har inte...
Ja, men så är det ju ibland.
Så är det verkligen ibland.
Men du, en sak som vi inte har pratat om, och vi har ju inte riktigt podden, men en som är intressant tycker jag är det här att Jennifer Aniston, nej, så alltså, gud, jag och namn.
J-Lo.
Jennifer Lopez och J-Lo och
Ben Affleck.
Ben Affleck, liksom, är de ihop igen?
Ja, det är de verkligen.
Alltså det här är ju inte en kändispodd.
Eller?
Eller en skvallepodd.
Eller?
Men alltså, det är ändå värt att säga det, eller?
Det kan ändå
och det är ju jättegammal spaning, för det är liksom typ 2 månader sedan det började figurera de ryktena.
Nej,
men vi har liksom inte pratat om det, och nu slog det mig för att jag såg det på Instagram precis innan vi pratade.
Men jag tycker att det är toppen.
Ja, jag tycker typ också det är lite härligt. Kommer du ihåg den videon Jenny from the Block, när det är som att det är en paparazzi som fotar dem, att jag älskade den videon?
Men snälla, och vilken bra låt är inte det?
Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block.
Alltså, vilken kvinna hon är.
Och jag gillade, du vet, när det kommer som ett litet stick.
Ja. Hur gick det då? Vill du sjunga?
Jag kommer inte ihåg. Jag tänker förbryta mitt huvud hur melodin går, men jag kan inte hitta melodin. Nej, jag får återkomma.
Men...
Ett program som jag önskar också att de skulle... Det här kanske inte är ett tips, det kanske är ett önskemål till universum.
Uh-huh.
Ett program som jag gärna skulle vilja att de började sända igen, eller producera igen, eller göra igen, är Making the Video. Men det kanske inte görs musikvideos. Jo, det gör det.
Jo, det gör det jättemycket.
Making the Video.
Ja, Making the Video.
Nej! Jag kom på ett annat som jag... Det vill jag se, Making the Video, såklart. Och sen så kommer du ihåg på MTV så fanns det ett program där det var vanliga människor som fick alltså spela in musikvideon.
Nej. Vadå, att de var... Det.
Ja.
De var personerna liksom.
Ja. Och så fick de liksom, fan kan det ha hetat? Hela den videon. Ja, du får googla det här sen. Du är så bra på att googla, det är inte jag.
Tack snälla. På tal om Ben Affleck. Du vet, han var ju tillsammans med hon Anna de Armas. Som ju är också skådis. Och... Det här är bara en liksom ett snapshot från deras breakup. De hade ett liksom väldigt publikt förhållande typ där de var ute, trots att liksom alla var så himla corona isolerade under hela deras, framförallt i typ USA känns som, under hela deras förhållande, men de var liksom alldeles ute och bara var nykära typ kändes som, och hånglade typ offentligt. Men det finns en så jävla stark bild på när han, alltså han har uppenbarligen haft en pappersfigur av henne, alltså i life size.
Ja.
Och så finns det ett klipp på när den ligger i soptunnan utanför hans hem. Och det vet du vad? Ut med skiten.
Men hur genomtänkt är inte det då?
Alltså, ja, men det är ju nästan, han kan inte vara en vuxen man och vara så genomtänkt att han bara... Det är för mörkt. I sådana fall tycker jag inte han förtjänar J-Lo. Vilket han ju inte gör. Men å andra sidan, det gör ingen man.
Det jag tänkte säga, vem gör det?
Nej, inte. Alltså ingen gör det. Ingen gör det.
Men jag blev lite förvånad, för det kändes som att hon och A-Rod hade en så trevlig relation.
Jo, men det kanske var problemet att den bara var trevlig. Det måste brinna
bra,
lite.
Toppen.
Så, toppen. Ut med skiten.
Ja, jag vet inte, det hörde kanske inte riktigt hit, men jag kände som att jag tänkte att jag ska säga det till dig i typ 2 månader då, och sen har jag bara liksom inte fått tunghäfta varje gång det ska komma ut.
Men jag tycker att det är viktigt att du och jag kan prata om saker som är viktigt för dig och mig, men kanske inte lika viktigt för lyssnarna. Det är ju våran
alltså 100%.
Alltså nu har jag ett problem som är att jag har 2 manus, men jag har inte valt vilket jag ska göra. Så nu måste jag liksom göra det på stående fot. Eller vad man ska säga.
Vad lyxigt att du har på bunkrat.
Blir du avundsjuk nu?
Ja.
Gud,
jag unnar dig det. Men
fan vad du inte unnade mig det. Men lyxigt att du har bunkrat.
Jag blev lite avundsjuk. Ja, ja.
Ja. Men jag känner mig
det är typ missklädsamt. Det säger Oskar till mig hela tiden.
Att du har en sån, att du är missundsam.
Mm.
Är du det? Ja, uppenbarligen. Nej, uppenbarligen var det ju precis det. Men alltså, jag tänker typ att manus till den här podden, det är liksom den finaste valutan du och jag vet.
Alltså verkligen.
Alltså det är värt allt.
Det är värt allt.
Så nu sätter okay. jag igång.
Okay. Du är rik, ja.
Japp. Yep. För att jag har ett extra manus. Den 21 januari 1983 är en snöig och kall kväll i Regina, Saskatchewan i Kanada. 38 år gamla Craig Dotson är ute och går, och det är så här, gatorna är lugna liksom. Det är inte det att det är jättesent på kvällen, utan klockan är kanske så 6-7 någonting, men det är stillsamt på gatorna. Och alldeles tyst, men tystnaden bryts då av ett plötsligt skrik. Craig tycker att det låter som alltså ett barn i nöd liksom. Och han reagerar instinktivt med att han liksom börjar gå mot det hållet som det här ljudet kommer ifrån, för det är liksom ett fortsatt skrik. Och plötsligt så hör han typ ett smattrande ljud, och sen så blir det bara tyst. Mm.
Och han, alltså smattrande som regn eller smattrande som...
Alltså det kommer visa sig att det är smattrande som skott, men det är liksom ingenting som han alltså förstår då när han hör det liksom.
Nej.
Och det här ljudet kommer från ett garage, och alltså han går liksom till det här garaget, och när han är strax utanför så ser han typ en man i 30-årsåldern med mörkt hår som verkar dölja något innanför sin jacka, typ gå och, alltså ut från byggnaden och försvinna typ in i en så här liten bakväg liksom. Mm. Och han går liksom lugnt, men när Craig liksom tittar in i garaget så ser han då en kvinnas kropp i en blodpöl på golvet. Så han springer till huset som det här garaget tillhör och bankar på dörren tills då en kvinna öppnar, och hon följer med honom ut, ser kroppen på garagegolvet och rusar in igen. Och nästa gång hon kommer ut har hon med sig en man. Han heter Tony Wilson, och när han får syn på den här kvinnan så faller han liksom på knä bredvid kroppen. För det är hans fru Joanne som ligger där, och hon har alltså utsatts för grovt våld med vad som jag på svenska antar måste kallas för en köttyxa. Alltså det är en cleaver. Liksom. Och hon har slagits många, många, många gånger med den här, det liksom tillhygget. Och sen så har hon också skjutits med ett skott i huvudet. Och hon kommer då inte att överleva den här attacken, utan hon dör på det här garagegolvet den här kvällen.
Fan vad hemskt. Har de inte hört henne alltså?
Nej, det verkar inte som det, utan det verkar som att de reagerar först liksom när han typ kommer ut. Tony är sjuk. Och det är också Joannes dotter. Hon är också liksom dålig, så jag vet inte om de har liksom legat och sovit. Och den här kvinnan som öppnar dörren då, det är deras hushållerska som är liksom där och tar hand om dem den här liksom kvällen.
Kan du säga vad den där staden heter igen?
Regina heter det. Det ligger i Saskatchewan.
Nej, okej. Det var det.
Saskatchewan. Jag tror att det är så man uttalar det. Jag har kollat upp det.
Ja, säkert. Jag tycker det var gulligt. Det är fint. Det är härligt.
Det är ett vackert namn, ja. Och hon, den här kvinnan som öppnar, hon heter Marie Lahtinen. Och är då deras liksom hembiträde typ. Okej, lite bakgrund på Joanne. Hon föddes den 21 augusti 1939 i Osage, Iowa, USA. Och är Harlan och Betty Geigers andra barn i en syskonskara om 4. Harlan jobbar på Iowa State University, där också hennes mamma pluggar en hel del. Och familjen är liksom så här, du vet, wholesome Christian family. De håller ihop, de tar hand om varandra. Joanne är väldigt så här social och utåtriktad. Hon är driven, hon är smart. Hon får bra betyg i skolan. Mycket kompisar. Sådär. Och hon börjar då på Iowa State University, hon också. Och där läser hon framförallt klasser i home economics. Vilket ju, det är typ så här mitten av 50-talet det här. Och det är ju, alltså, som jag, det är ju typ hemkunskapsklasser, så att de är ju från, åtminstone från början riktade till liksom kvinnor, för att man ska lära sig att typ ta hand om en familj och ett hem och en man typ.
Gud, man skulle behövt det lite mer.
Verkligen. Ja, det är verkligen sant. Men jag tänker här att här kommer du, alltså att det här att man inte ska samla på sig massa skit, det tycker jag, det kanske är ett steg av det.
Man behöver inte mer kunskap än så.
Nej, 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 eller hur? Och jag är ganska bra på att laga mat.
Du är jag är inte det.
Det är det. Men du är bra på att bestämma mat, vad man ska äta för något.
Ganska bra.
Och det är en superkraft det är med.
Det är faktiskt en ganska bra kraft.
Det är det verkligen. Men Joanne, hon läser i alla fall det här då, och hon älskar också att gå på universitetet. Hon har så här väldigt bra betyg. Det här, det beskrivs typ som bland de bästa åren i hennes liv liksom. Och hon går med i sin sorority Chi Omega, och där blir hon typ så här, hon är typ vicepresident. Så att hon liksom lever den typen av sorority-liv väldigt mycket och bor i ett sånt hus och du vet sådär. Mm. 1960 så får hon på omvägar höra att en kanadensare som heter Colin sett henne på campus och nu vill ta med sig henne på en blind date. Ja, semi-blind då. Och hon vet inte hur han ser ut. Han vet uppenbarligen hur hon ser ut. Hon tackar ja och han kommer och hämtar henne och vid det här Chi Omega huset. Och de har typ en väldigt så här, trevlig date. Det visar sig dock att han alltså har fått fel namn av sin kompis. Alltså att han har typ varit så här, nej. Vem är den där tjejen? Och de bara, det är Joanne, och ser inte alls Joanne han har syftat på typ.
Åh gud, vad stelt. Alltså, det är min, typ, min skräck. Jaha, det var inte dig jag ville bjuda dig.
Men också, vet du, också varför berättar han det?
Alltså verkligen. Men på dejten, riktigt taskigt.
En kompis till mig berättade, var med om typ exakt den grejen. Alltså att hon hade typ varit ute och bytt nummer med en kille. Och sen så hade han typ smsat. Hon bara, ja, typ ville jättegärna träffa honom. Och de möttes upp och sen så var det som att han, alltså han stod och liksom väntade jättelänge. Du vet att hon bara, ska vi gå då?
Men
typ.
Gud.
Och han väntade ju på någon annan.
Men skämtar du?
Så till slut han bara, ah, nej men okej, vi går väl då. Men han måste ju också att hon var en helt absurd person eftersom hon uppenbarligen bara bestämde att de typ skulle ta en fika. Men han har också kul, han berättade också det här efterhand, typ att han smsade, du vet, efter att de varit ute, bara, jag trodde att du var någon annan.
Så konstigt.
Jag hade aldrig gjort det. Jag hade varit så här, nu får vi vara ihop.
Du är vettig.
Ja, men också
jag hade säkert sagt det.
Du hade sagt det när du hade blivit lite full i slutet av dejten.
Jag hade sagt det när jag hade blivit dumpad av den personen.
Ja, jag vill inte ens gå på dejt med dig från början. Bra TBH.
Det är alltid det. Det är alltid den starkaste comebacken.
Verkligen. I alla fall,
men så de träffas på sånt konstigt sätt?
Ja, exakt. Och, men det verkar typ ändå gå ganska bra. Den här liksom stela inledningen verkar gå över till något som blir väldigt trevligt. Och snart är Joanne och Colin ett par. Lite mer om honom då. Colin Thatcher föddes i Toronto 25 augusti 1938. Men växte upp i Moose Jaw. Det är starkt. Det är
typiskt kanadensiskt TBH. Ja,
exakt. Det är då Moose Jaw, Saskatchewan. Otroligt.
Canadians.
Ja, verkligen. Toppenpersoner. Han är då enda son till Peggy och Ross Thatcher. Och de flyttar till just Moose Jaw. För att Ross ska ta över typ, hans familj, eller hans pappa har typ drivit ett gäng järnaffärer som jag förstår det. Och han ska då, de flyttar dit för att han ska ta över the family business. Men kort efter att Colin har fötts så bestämmer sig Ross för att han ska ge sig in i politiken. Och han börjar så här väldigt liksom, lokalt, men arbetar sig under Colins uppväxt upp tills han sitter i kanadensiska parlamentet och blir till slut ledare för alltså provinsen Saskatchewan, är han liksom number one politician guy typ. Det är deras titel. Och Colin har en superdålig relation med sin pappa. Alltså, han är jättetaskig mot Colin. Han trycker ner honom på sätt som du vet så här, många i liksom familjens närhet reagerar på att han är så jävla elak mot sin son typ.
Det var hemskt.
Och Colin blir liksom en outsider i skolan och bland sina jämnåriga, och det verkar delvis vara för att folk typ tycker att han är konstig. Men han är också så här, alltså, han är också typ arrogant och skryter typ ofta om sin så här pappas position. Och det är många säger är att liksom, alltså man tolkar det som att så här, han är typ i desperat behov av uppmärksamhet. Ja. Även om då hans beteende resulterar i liksom negativ uppmärksamhet så tar han det han får typ.
Okay.
Ross säljer järnaffärerna, köper en stor ranch och där har familjen så här massa boskap och sådär. Och Colin blir superintresserad liksom, eller han, så här, han vill in i den här businessen. Han blir väldigt intresserad av att driva den här gården typ. Så 1957 så börjar han plugga jordbruk då på University of Iowa. Och 1960, som är hans sista år egentligen på skolan, så går han då på sin första dejt med Joanne Giger. Och de blir ihop. Sommaren 1961, på Joannes 22 födelsedag, friar han till henne. Hon säger ja. De flyttar hem till Moose Jaw.
Moose Jaw.
Där börjar hon då plugga. Eller hon börjar undervisa i hemkunskap på en high school. Sådär. Mm-hmm. Och han jobbar framförallt på sin pappas gård. Den 12 augusti 1962 gifter de sig och tillsammans kommer de få tre barn. Gregory föds 65, Reagan 69 och Stephanie 74. Så de är ganska utspridda barn. Och när Stephanie föds då 1974 så har liksom väldigt mycket hunnit förändras i deras liv. För i juli 1971 så dör Collins pappa Ross. Och efter det så väljer också Colin att gå in i politiken. Och 1975 så blir han liksom ledare för Thunder Creek provinsen, vilket är där Moose Jaw ligger. Så att han är inte, alltså hans pappa var ju hela Saskatchewan. Han är liksom i det, typ i kommunen eller vad man ska säga. Och han blir då vald för Liberalerna. Och han är ingen lätt person att jobba med. Han verkar göra lite som han vill. Och han får typ en allt sämre relation till sitt parti. Och bara två år efter att han alltså har valts in för Liberalerna så hoppar han över till den andra sidan. Han går med i The Progressive Conservatives, vilket känns som lite av en motsägelse.
Okay.
Så han byter liksom helt politisk ben typ. Det är, alltså jag, som jag tolkar det så är det liksom verkligen så, men det är som i USA. Så känns det som att det, du vet att man liksom så här, ja jag blev invald för Demokraterna men två år in så hoppar jag över och nu är jag för Republikanerna, typ så. Det är liksom en jättestor och jättekonstig grej och det verkar som att han framför allt gör det för att försäkra sig om att så här, fortsätta ha stor makt för att de konservativa tar allt större liksom, mark från de liberala i det här området. Joanne är jättemissnöjd med det här. Alltså hon tycker att det är hemskt. Delvis tycker hon väl att liksom det går emot, alltså, att hans nya politiska åsikter då går emot det som de liksom gemensamt har stått för tidigare. Men hon tycker också att det är hemskt att han liksom sviker sina kollegor och typ deras vänner och så här. Hon är jättebesviken på sin man liksom. Och samtidigt då har hon börjat få sig allt mer frihet själv. För innan så har hon jobbat med, som sagt, hon började jobba med, på en high school, men på senare tid så har hon jobbat med bokföringen på gården och även typ bokföringen för så här, hans, du vet, politiska kampanjer och sånt där. Men nu har hon liksom startat en egen business. Hon har startat typ en inredningsbyrå. Och den går jättebra. Så hon har liksom börjat få så här, du vet, tjäna egna pengar och få egen frihet.
Så jävla nice.
Och det är, hör och häpna, Colin inte för. Han är emot
det. Känns som en liten, lite, inte särskilt stor skräll.
Nej, eller hur? Och det är ju också så, bara så, ja, alltså, det är ju också, blir ju också en sån här ekonomiska makten som är så här, försök du. Du kan, alltså man har inte ens en chans att lämna någon om man vill för att man typ är helt låst ekonomiskt.
Nej, så jävla hemskt.
Men deras relation blir liksom bara sämre och sämre. Och det beror då på att Colin är ett as. För när Stephanie bara är några år gammal så har han börjat misshandla Joanne och han är liksom våldsam mot henne både fysiskt och psykiskt. Och han är också allt mer öppen med sina egna otrohetsaffärer.
Alltså...
Så i slutet av 70-talet är det liksom a well-known fact att Colin Thatcher är liksom konstant otrogen mot sin fru. Bland annat så köper då familjen ett hus i Palm Springs som typ bara används, alltså han och de är liksom inte där som familj utan han är typ bara där med sina älskarinnor.
Alltså fy fan.
Ja, jag vet. Det är verkligen, ja, Det är också så jävla typiskt den här typen av så här, du vet, han vill så himla gärna kontrollera Joanne och se till att hon inte ska göra någonting för att lämna honom, medan han gör liksom all jävla skit mot henne. Och samtidigt då, alltså som sagt, alla vet liksom om att det här är typ, han får allt sämre rykte som typ, alltså för hans liksom, men typ moral eller vad man ska säga, och han är konstant otrogen, alla vet om det, men hans politiska karriär går liksom bara bättre och bättre. Så han vinner då sin andra politiska liksom, eller sin andra term, vad heter det på svenska?
Mandatperiod.
Ja, exakt. Han väljs in igen, fast nu då för de konservativa. Och han är liksom borta mer och mer hemifrån. Och Joanne har då blivit medveten om att så här, han är konstant otrogen, som sagt. Och du vet mycket att så här, han kommer hem klockan 3 på natten och hon bara, var har du varit? Typ. Och han blir bara arg och är liksom fruktansvärd mot henne. Och hon inleder en relation med en man i familjens närhet. Och han berättar liksom exakt hur det ligger till med alla Collins affärer och hans beteende. Typ. Och han lovar då att han ska hjälpa henne att lämna Colin. Så sommaren 1979 tar hon med sig Stephanie och Reagan och flyr till Brampton, vilket ligger utanför Toronto, där hon i hemlighet har köpt ett hus.
Shit.
Och Colin märker då ingenting. Han märker inte att hon är borta förrän 4 dagar senare, eftersom han är på golfresa med en av sina älskarinnor.
As.
Det som är deppigt och som blir liksom är väldigt hemskt, det är att Greg, alltså Gregory, den äldsta sonen, han är kvar i Moose Jaw. Han är 14 år gammal och han har liksom en väldigt bra relation med sin pappa. Och jag tolkar det som att Joannes liksom resonemang är så här att hon inte vill förstöra deras relation och att de har det, alltså att det kanske också kommer bli lite mer mildrat typ. Men så han, Greg ska liksom bo kvar med sin pappa helt enkelt, medan Joanne, Stephanie och Reagan lämnar för Brampton. Och
ville han
alltså, jag vet inte riktigt. Som jag tolkar det som att Joanne alltså så här, tycker att så här, det kommer bli bäst om han stannar med sin pappa typ.
Okay.
Och när Colin väl inser då att hon är borta, så gör han liksom allt för att hon ska komma tillbaka. Han vet inte vart hon är. Men han ringer typ vänner och familj. Han skriver brev till henne som hon får via sin advokat. Och han typ så här hotar hennes kompisar och sånt, för att han liksom ska, han vill att de ska berätta vart hon är då. Men ingenting händer, alltså han liksom får inte tag på henne förrän han i september samma år kontaktas av kvinnan som är gift med den mannen som Joanne, som har hjälpt Joanne att fly. För hon har hittat ett telefonnummer i sin mans ficka som hon är så här, det här kanske är Joannes. Och hon lämnar över det till Colin, och Colin mutar en kontakt på typ en telefonoperatör som tar fram adressen. Och till slut då så får han reda på att hon befinner sig i Brampton. Så i september 1979 så åker han, det här tycker jag är lite av en red flag, tillsammans, alltså han och deras 17-åriga barnvakt åker tillsammans till Brampton. Alltså jag tycker det är speciellt att han gör den här resan med en 17-åring.
Alltså verkligen.
Också en annan red flag, om vi kallar det för det, är då att han helt enkelt tar med sig Stephanie och Reagan därifrån. Han typ får reda på att de går i skolan och sen så plockar han upp dem på vägen tillbaka och drar liksom. Mm-hmm. Och sen följer då 2,5 år av vårdnadstvister och typ att så här, barnen hamnar jättemycket i kläm och Joanne utsätts för liksom hot och våld av sin exman, alltså om igen. Och hon behöver då flytta tillbaka till Moose Jaw för att liksom så här, kunna bestrida hans vårdnads, alltså kunna vara liksom, var en del av den här rättsprocessen liksom. 1980 så får hon ensam vårdnad om de 2 yngsta barnen och Colin ska betala över $800,000 till henne. Men han vägrar då ge henne pengar och dessutom försöker han och lyckas liksom vända deras gemensamma barn mot sin mamma. Och det är så jävla hemskt. Han uppmuntrar dem liksom att rymma från sin mamma hela tiden och de gör också det. Så vid ett tillfälle så tar Colin, alltså han ser till att Reagan kommer till sin farmor i Palm Spring. Och han är kvar där jättelång tid liksom. Och det här är ju, alltså, om han, det hade ju krävts att han liksom skulle då utlämnas av amerikanska myndigheter, antar jag. Så att hon kan liksom inte göra någonting, för att han är ju ett annat land typ.
Fy.
Och det enda som är liksom bra i, alltså det är verkligen så här, det är en fruktansvärd situation för henne. Du vet, Colin typ stjäl hennes bil. Han typ hotar henne hela tiden. Han typ skär sönder hennes däck. Alltså det pågår konstant. Han har verkligen bestämt sig för att så här, jag ska jävlas med henne tills hon ger upp. Alltså det är verkligen det som är hans plan liksom. Och det enda som så här, är bra i hennes liv då är att hon träffar en ny man som då heter Tony Wilson, som är mannen som jag nämnde i början. Och de gifte sig den 3 januari 1981. Och det är liksom så här en ljusglimt i det här helvetet liksom. Men den 17 maj 1981 så är Joanne hemma i sitt kök när hon plötsligt, alltså hon hör typ ett så här, ett smällande ljud och trodde att diskmaskinen har gått sönder. Men det som har hänt är att någon har alltså skjutit henne i axeln.
Men skämtar du?
Och hon blir så chockad att hon liksom inte ens fattar att det har, alltså att hon är skadad typ, utan hon bara, oj, vad gick sönder nu liksom. Och efter det så tillbringar hon 3 veckor på sjukhus. Alltså du vet, det är så här, de har vakter typ utanför hennes rum, och hon är liksom i uppenbar stor fara liksom. Och till slut får hon komma igen. Det är så jävla hemskt. Och både hon och Tony är ju övertygade om att det är Colin som ligger bakom det här. Men de polisanmäler aldrig någonting, utan jag tror att de typ är så här, som jag tolkar det här är verkligen min tolkning. Alltså de bestämmer sig för att typ så här, avsluta de rättsprocesserna de har igång, sänka skadeståndskravet, de ger upp vårdnaden om Reagan. Alltså så här, jag tycker att det känns som att de är så här, okej, vet du vad, vi får bara ge med oss så kanske vi kan typ börja bygga upp livet igen liksom.
Exakt, och typ hellre, ja, jag fattar. Usch, vad
hemskt. Att det liksom är så här, vi måste få lite jävla lugn och ro för att ens kunna liksom starta om typ. Och Colin har ju också då börjat dejta, alltså han har en relation med en ny kvinna, och hon berättar att han är liksom helt obsessed vid Joanne vid den här tiden. Alltså han pratar om henne hela tiden. Och hans då liksom familjemässiga problem, om man vill kalla dem för en sån extrem underdrift, det blir liksom allt mer så här välkänt i Saskatchewan. Och där går det nu liksom rykten om så här, hans potentiella inblandning i attacken mot Joanne. För alla vet ju om att de har den här extremt bittra vårdnadstvisten och att han har varit ett jävla as mot henne hur länge som helst. Och nu är hon skjuten. Liksom. Men så, hans politiska karriär still going strong.
Det är så sjukt.
Ja, jag vet. Det är fruktansvärt hur lite man bryr sig om en kvinnas liv ibland. Alltså. För i maj 1982 så utnämns han till Minister of Energy and Mines. Så att han blir liksom minister mitt uppe i det här.
Så stört.
Men han har bara den titeln till den 17 januari. Så att han sitter inte kvar så länge. För då tvingas han avgå på grund av liksom så här, opinionen mot honom har svängt totalt. Men också för att han är typ inte så bra i sitt jobb. Han är fortsatt typ en jävla mobbare som har typ som liksom måste förhärliga sig själv hela tiden. Han gör vad han vill. Hans ego har bara vuxit av att han har fått den här ministerrollen. Men då i januari så får han då sparken. Och samtidigt så har han börjat få så här ekonomiska problem. Delvis på grund av de här rättegångskostnaderna och sådär. Men också för att han typ bränner pengar på löpande band. Och 4 dagar senare, så den 21 januari, är Joanne då på väg hem från ett jobbmöte strax innan 18 för att då ta hand om Tony och Stephanie som båda är sjuka. Just det, för Stephanie bor hos henne och Tony. Och deras hembiträde, som sagt Marie Lahtinen, har tagit hand om Tony och Stephanie under dagen, men nu är då Joanne äntligen på väg hem till 2876 Albert Street i Regina. Och när hon parkerar i husets garage bredvid Tonys bil och kliver ut så attackeras hon direkt. Och det liksom är någon som drar tag i henne baklänges typ och börjar slå mot henne då. Och hon försöker liksom skydda sitt huvud och alltså hon typ får upp armarna och försöker skydda sig så gott hon går, men det hjälper inte. Utan istället så får hon frakturer i både liksom skallen och i typ armar och i händer, alltså sådana försvarsskador.
Liksom. Min värsta kombination av...
Och till slut så skjuts hon då med ett skott bakom höger öra innan hon då hittas av Craig Dodson. Och polisen har då förstås väldigt tydliga misstankar om vem som kan ligga bakom mordet på Joanne. De tror helt enkelt att det är Colin. Eller att,
det tror jag också.
Antingen att Colin har gjort det själv eller att han har hyrt någon som har gjort det. Och de får då inte mindre vatten på sin kvarn när Colin kidnappar Stephanie mindre än 24 timmar efter att Joanne hittats död. Men Colin säger då själv att han har varit hemma med Greg Reagan och återigen deras barnvakt hela den här kvällen. Förutom när han, strax efter att han fick samtalet om att hans exfru och mamman till hans barn blivit mördad, bestämde sig för att gå ut och springa en runda. Polisen hittar ett kreditkortskvitto med Collins namn på och datum den 17 januari i närheten av Joannes hus. Dessutom har grannar sett en bil parkerad utanför Wilson-huset vid tiden för mordet, och bilens färg och tre av siffrorna på regskylten matchar en bil man hittar vid Collins hus. Resten av registreringsskylten är typ täckt av lera. Så att, men det är en granne som har sett tre liksom. Och det stämmer överens med både färg och de siffrorna. Man kan också spåra den här ammunitionen och den typ av vapen som man tror då har använts vid mordet till ett inköp som Colin gjort i Palm Springs på en av sina jävla resor dit. Men de har då ett problem, och det är att beskrivningen av den här mannen som vittnet som hittade Joanne, alltså han Craig, alltså det stämmer liksom inte överens. Han är typ inte mörkhårig, han verkar inte vara 30. Alltså du vet, det liksom är så här, det hänger inte ihop helt enkelt. Men framförallt är det här med håret liksom. Men snart då får polisen lite hjälp med det här problemet. De får ett anonymt tips. Någon ringer in och säger till dem att kontakta en person som heter Gary Anderson. Och han ska då veta saker om mordet på Joanne.
Jaså?
Och i utbyte mot immunitet berättar Gary för polisen att Colin har försökt hyra honom som hitman. Alltså redan 1980. Sen har han försökt hyra ytterligare två andra personer för att liksom begå det här mordet på Joanne. Men ingen av dem har liksom, alltså de verkar bara ha tagit hans pengar men skitit i att utföra jobbet liksom. Så till slut har Colin bestämt sig för att göra det själv, säger Gary. Och han säger också att han har hittat en förklädnad som stämmer överens med vittnesuppgifterna från den här kvällen i en bil som Colin har använt, som han, jag vet inte om han har hyrt ut den till Colin eller om Colin har lånat den av honom, men han har liksom hittat typ en mörk peruk och lite så här kläder och sånt i den bilen. Men tyvärr har han då eldat upp förklädnaden, vilket gör och då gör polisen någonting som jag tror att vi har hört talas om ganska många gånger i kanadensiska fall. They give him a microphone. De bestämmer att han ska då bära dold mikrofon och stämma träff med Colin och försöka få honom att erkänna vad han har gjort och spela in deras samtal. Och det här hände då i maj 1984. Så det är ganska, det måste ha gått ganska lång tid när jag tänker efter. Precis, det hände ju 21 januari 83 och nu är vi då maj 84. Så att det har ju liksom, det har ju tagit ganska lång tid att, fast när man har bevis så är det väl ganska mycket indicier och sådär. Så att nu känner de väl att de behöver cold hard facts innan de går in i någon slags rättsprocess. Så att den här operationen får ett väldigt svagt namn och även typ tydligt namn. De kallar det för Operation Wire.
Snyggt.
Eller? Och det som händer är att Gary bestämmer då träff med Colin på en övergiven gård. Och där berättar Gary att han bara, jag har gjort mig av med den här förklädnaden, jag hittade ju dina grejer, men typ jag tycker att det känns inte så bra det här. Och Colin säger liksom ett gäng grejer som så här, låter väldigt misstänkta. Och du vet att han säger typ så, han bara, Gary typ frågar honom så här, han bara, vad har du gjort av vapnet? För de har aldrig hittat något vapen. Vad hände med vapnet typ? Han bara, there's no loose ends. Alltså han säger mycket sådana saker typ. Och han säger typ också, han bara, han erbjuder typ Gary lite så här pengar för besväret och säger typ så här, det är nog bäst om vi inte ses tillsammans. Och han pratar också mycket om hur Gary kan skydda sig själv om det nu är så att polisen kontaktar honom, och ger också rådet att it's just always deny.
Det vet vi.
Det vet vi. Det är även vårt råd. Och just det här med deny är också Collins melodi. Han har alltid påstått att han inte har någonting med det här att göra. Han är helt oskyldig. Men trots då att han påstår sig vara helt oskyldig, så döms han till livstidsfängelse utan möjlig frigivning på 25 år. Till slut så släpps han 2006 och får villkorlig dom. Efter att bland annat alla hans barn, som alltså alltid stått på hans sida, vittnat till hans fördel.
Okay.
Och du vet att det liksom är mycket, det är jättemycket att de är så här, typ vi kan inte få tillbaka vår mamma, så kan vi få tillbaka vår pappa typ. Han är alltså de tror ju inte att han har gjort det här.
Nej.
Och de tycker också att han liksom ska få, de vill typ att hans barn, att han har barnbarn som han kan få en relation till och sådär liksom. Så att de, är, de vittnar till hans fördel i liksom hans appeal processes typ. Han har gift sig 2 gånger i fängelse. Verkar också gift sig efter att han har kommit ut, om jag förstått det rätt. Han har förstås också skrivit en bok, vilket känns så on brand. Där han liksom framhåller sin oskuld. Men en liten tröst i det är att han inte får tjäna några pengar på den boken. Utan alla intäkter måste doneras. Och det sista jag läste om det här fallet är från 2017, då en sociologistudent som heter Alicia Jaschersen ville crowdfunda en muralmålning till Joanne Wilsons minne. Och hon sa då till pressen att I want everyone to remember Joanne Wilson because she's an iconic image that no one is immune from domestic violence. Och det har handlat så jävla mycket om att typ så här, eftersom hans, alltså delvis då hans pappa, men också i förlängningen han, var ganska så välkända figurer inom politiken, så har ju det som det alltid blivit så jävla mycket fokus på honom efteråt liksom.
Såklart.
Och jag har då läst en jättelång text som även är arkiverad och inte finns på, alltså du vet, en sån Wayback Machine från Crime Library av Rachel Bell. Och sen har jag läst ett gäng nyhetsartiklar från The Globe and Mail och CBC, och sen så har jag också läst Wikipedia. Men framförallt i den här Crime Library-texten som är i typ 10 kapitel och väldigt, väldigt omfattande och beskriver allting väldigt bra. Det var mordet på Joanne Wilson.
Det är väldigt sorgligt som det mesta är, men det är väldigt, jag blir alltid så upprörd när det är bara så här, du äger inte en annan människa. Om hon vill lämna dig och göra sitt egna, låt henne gå.
Ja, också den grejen när man är så här, du vill uppenbarligen inte ha henne heller. Alltså inte för att det gör någonting okej.
Okay, nej,
men det är just det här att man liksom är så här, jag ska äga dig på ett sätt som,
så ingen annan kan få.
Ja, exakt. Nej, och att jag tycker också att det är så jävla sorgligt med de här fallen där liksom en kvinna typ gör allting under så många år. Du vet, det finns så jävla, det är liksom, det har varit upp, han har varit uppenbar och helt tydlig med vad han vill göra mot henne under så många år, och hon har liksom inte fått någon hjälp och ingen stöd, och sen så får han liksom mörda henne. Alltså det är så jävla upprörande.
Det
och jag tycker också att det är så jävla upprörande att han typ så länge också kunde ha en politisk pågående karriär.
Ja, nej, det är vidrigt. Alfredo Galán Sotillo föddes i Puerto Llano i Spanien den 5 april 1978. Han verkar ha haft typ en ganska vanlig uppväxt, förutom att hans mamma gick bort när han var typ, alltså tidiga tonår, kanske du vet, 10, 11, 12, 13 typ. Och det drabbade ju såklart honom ganska hårt. Och han gick ju såklart i skolan som alla andra barn. Och där var han... han blev typ ganska stökig efter att hans mamma hade gått bort. Och han minns av sina klasskompisar och lärare som en ganska introvert person.
Mm.
Som 20-åring så listar sig Alfredo i armén. Och där gör han... Jag tolkade det som att han gör någon slags klättring. Men när jag försökte få reda på vad det var för position han hade, så verkar det som att han bara är typ en vanlig soldat. Men han är i alla fall med i armén i några år.
Ja.
Och han gör bland annat 2 turer till Bosnien, där han deltar i de fredsbevarande trupperna. Men efter 5 år i armén så börjar han hamna då lite på glid. Och det börjar med att han flyttas från Bosnien till Galicien för att hjälpa till med att städa upp efter en oljeläcka efter att oljetanken Prestige har sjunkit och det då har läckt ut 60 000 ton olja. Han är skitmissnöjd med den här ompositioneringen och han hatar det liksom. Som en reaktion på det, eller vad man ska säga, så stjäl han en bil och han åker fast för det. Och kort efter det, så, alltså, och du vet, hans överordnade militären är typ så här, det här funkar inte, du förstöker det.
Toppen reaktion.
Verkligen. Så han skickas på, alltså, på någon slags utredning typ. För de tror att han, jag vet inte, det verkar som att de typ gör det med svepskäl, att de är oroliga för honom, att han inte mår bra.
Men egentligen vill de bli av med honom.
Ja, för han blir då skickad på en utredning på ett sjukhus och där diagnostiseras han med neuros och ångest. Det kanske finns något liksom mer,
men det var som...
mer specifik diagnos, men det här är liksom
vad det som jag... står i källorna.
Exakt. Yep. men han får då i alla fall... börja medicinera med något som jag inte vet. Men när han får medicinen utskriven så varnar läkaren för att den medicin han får inte bör blandas med alkohol. Men det struntar han i. Han har fortfarande inte blivit utesluten ur armén eller militären. Alltså, hans diagnos i sig...
Nej.
Men han då fortsätter att dricka ganska mycket. Och då, liksom, hans beteende... bara liksom eskalerar och han blir stökigare och stökigare. Så till slut så blir han då utesluten ur militären för gott. Så han blir då till att söka ett annat jobb. Och han får jobb som säkerhetsvakt på Barajas flygplats som ligger i Madrid.
Mm.
Men i juli 2003, inte särskilt lång tid efter att han blivit anställd där som säkerhetsvakt, så kliver han in på polisstationen. Han säger att han är den ökände mördaren Playing Card Killer, eller Deck of Card Killer, som har satt skräck i Madrid de senaste månaderna. Och polisen är tveksamma till att Alfredo talar sanning.
Mm.
Men ja, jag berättar lite. men de är liksom, de är tveksamma då. Och, men polis, eller han har med sig ett vapen som han har stulit med sig från sin tid i militären. Som också då, de vet att den här typen av pistol har använts vid morden.
Så
då
mord?
Är det typ, då är det bara polisen att lyssna på vad han har att säga. Så under 3 månader så har Alfredo Galán Sotillo mördat 6 personer och skadat 3. Och så låt mig, jag ska berätta liksom om de här morden då. Hans första offer mördades den 24 januari 2003. Det var en 50-årig man vid namn Juan Francisco Ledesma. Och Alfredo verkar helt slumpmässigt ha valt ut det här, sitt offer, och trängts in i hans hem. Där han sedan har skjutit Juan Francisco framför hans 2 år gamla son.
Nej.
När polisen kallas till platsen och liksom ska utreda det här så... gör de bedömningen att det här har varit ett rån som har gått snett på det sättet som mordplatsen ser ut.
Mm.
Han har skjutit Juan Francisco i huvudet när han har stått på knä. Så det är sån riktig liksom sån vidrig, eller Det andra mordet inträffar väldigt kort efter. Den 5 februari 2003 var en 28-årig man vid namn Juan Carlos Martin Estacio på väg hem och stod och väntade på bussen i närheten av Barajas flygplats där både han, Juan Carlos och Alfredo då arbetade.
Mm.
Och där stöter han då på Alfredo. Alfredo skjuter Juan Carlos och undersökningen av Juan Carlos kropp visar att han har då blivit skjuten när han nästan var typ parallell med marken. Så att han har typ, tvingat honom att lägga sig ner typ.
Mm.
Skottet har gått in i baksidan av huvudet på nära håll och han har avlidit med en gång såklart. Mordet är också uträttat, verkligen avrättningsstyle.
Mm.
Även vid det här mordet så tror polisen först att det är ett rån som har gått snett. Men på platsen så hittas ett kort. Ett spelkort.
Mm.
Jag tolkar det som att det är något slags tarotkort, men det beskrivs som en spansk kortlek. Men det heter, kortet heter Ace of Cups. Så att det ser verkligen ut som ett tarotkort.
Mm.
Så det här får då polis, det här hittas ganska nära Juan Carlos kropp. Så polisen är bara så här, det här är ett meddelande från mördaren.
Okej.
Okay. Och i det här då fallet, the playing card killer.
Vilket låter lite som att det inte är tarotkort.
Nej, jag vet. Men,
men det är något specialkort
det
liksom.
Jag tror, och det här kanske också är en kass översättning.
Ja, det är verkligen
som
sant.
Är gjord från någonting mycket starkare spansk. Så jag kanske skulle bara översätta igen då, spelkortsmördaren. Men, eller tarotkortsmördaren.
Ja, kortmördaren.
Men kortmördaren.
Det är lätt svagt.
För morden sker i alla fall tätt och den 7 mars har blivit dags för Alfredo att slå till igen. Han åker då, för då när de har hittat det här kortet på brottsplatsen där Juan Carlos har blivit mördad, så börjar media rapportera om det här mystiska mordet där man då har hittat ett kort på platsen. Man har, du vet, det har kommit en mördare till stan som liksom lämnar sin signatur.
Yep.
Så för att typ han tycker typ att det är lite för mycket stök i Madrid, så han åker till ett område som heter Alcalá de Henares och så gick han in på en bar. Där mördar han den 18 år gamla Miquel Jiménez Sánchez och Juana Dolores Uccles.
På en bar?
Ja.
För att liksom bara gå in och skjuta eller?
Ja.
Uff.
Båda två blir skjutna på nära håll och dör omgående. Alfredo skjuter även den kvinnan som äger baren och som arbetar när det här händer. Men hon överlever.
Mm.
Även här så lämnar han 3 kort efter sig. Och på den här brottsplatsen hittar polisen även kulor från pistolen.
Mm.
Kulorna kan matchas med en pistol av märket Torkarev som användes mycket i öst under den här perioden, men som inte var särskilt vanlig i Spanien.
Mm.
Och den här precis. Och det här vapnet har då använts nu kopplar de ju ihop de här morden då med det på Juan Carlos. Men det första på Juan Francisco tror jag fortfarande inte att de riktigt har kopplat ihop. Nej. Eftersom där fanns det heller inga kort på platsen. Och kort därefter igen så mördar han ett gift par, bara också som han helt slumpmässigt stöter på. George och Doina Magda. Och han skjuter först George medan Doina försöker gömma och skydda sig. Men Alfredo skjuter tyvärr även henne 3 gånger. George dör omgående, liksom han dör direkt på platsen. Hon överlever attacken men intensivvårdas på sjukhus i 2 dagar innan hon till slut avlider.
Mm.
Men efter de här 6 morden nu då, så han har också då skjutit mot ett annat ungt par, men som också har överlevt då. Mm. För han har ju då försökt skjuta 3 personer. Men nu finns det ju då vittnen. Han har mördat 6 personer och skjutit mot 3 personer. På alltså bara typ 3,5 månad har allt det här hänt.
Så sjukt.
Men det är då folk som har överlevt och det finns då vittnen som kan berätta för polisen om gärningsmannen, Alfredo.
Yep.
För polisen är då förvirrad över hur förövaren som då hur han agerar. För hans offer har då ingenting gemensamt och det verkar helt och hållet slumpmässigt utvalda. Och vittnen berättar att när han har träffat på sina offer så har han först varit så här väldigt, väldigt trevligt tillmötesgående. Utan har hälsat trevligt och sen har han bett dem med typ ett så här, tack snälla, kan du sätta dig på knä här innan jag skjuter dig? Så att då han beskrivs typ som en så här, han är inte läskig, alltså han är väldigt lång tydligen, stor.
Mm.
Men han är inte läskig för att han är typ väldigt så här, god dag, god dag, god morgon. Kan du vara vänlig och typ sätta det här på knä så ska jag...
Det låter asläskigt.
Skitläskigt.
Fast på ett liksom bakvänt sätt.
Exakt. Jag tänker på du vet, No Country for Old Men. Han som är så läskig.
Fy fan vad den är obehaglig.
Han som är så snygg fast som är så ful i den filmen. Javier Bardem.
Just det.
När han är så läskig där också. Han är inte så trevlig, han är bara tyst. Men ja, i alla fall.
Men du tänker ändå på honom, oftast.
Ofta gör jag det. Jag önskar att jag och Oscar var mer som han och Penelope Cruz.
Ni är tyvärr inte det.
Jag vet. Du kan inte ens få mig att tro det. Nej. Det är så sorgligt, det är så långt bort.
Inte ens jag kan liksom låtsas att det är så.
Nej.
Ah, okej. Okay. Han är liksom som artig typ.
Exakt. Exakt. Och någon av de överlevande offren får också försöka identifiera då i en utpekning. Och jag vet inte ens vad de har haft för liksom så här kriterier för de har hittat. Men de, du vet, samlar ett gäng och så ska hon försöka då peka ut gärningsmannen. Men han är ju inte där, så hon lyckas heller inte. Liksom, hon kan inte peka ut rätt man, för han är inte i uppradningen. Typ.
Okay.
Det ritas även fantombilder av mördaren och de är heller inte så här jättelika Alfredo, kan man säga sen. Och tidningarna skriver ju då mycket om den här mördaren som sätter skräck i Madrid med omnejd. En som mördar helt oförutsägbart och sen lämnar tarotkort på sina offer. Du vet, de blir ju så här, det är jättemycket sensationell, alltså vet du, sensationsjournalistik och du vet, bara så här, vad betyder det? Du går inte säker, ingen går säker, typ så. Men sen då, den 3 juli, alltså ett drygt halvår efter att han har mördat sin första person, så kliver Alfredo då in på polisstationen helt sonika och säger att det är han som är kortmördaren. Han är superberusad när han kommer in på polisstationen och polisen tror då som sagt inte att det är han. Han berättar då att han har börjat mörda bara för att se hur enkelt det var. Och när han då insåg hur enkelt det var att han inte skulle åka fast, så fortsatte han.
Mm.
Han berättar också att hans signatur då med korten på brottsplatsen inte var någonting avsiktligt, utan att det typ hänt helt slumpmässigt. Och när han märkte att media uppmärksammade det, så fortsatte han att lämna sådana kort på liksom, de kommande brottsplatserna.
Han gick igång på det.
Ja, och jag tänker typ att det är oklart om det ens var han som lämnade det första kortet. För du vet, det hittades inte på Juan Carlos, utan det hittades liksom på brottsplatsen. Så det kan ju typ vara vem som helst som bara så här, oj, jag tappade min tarotkortlek.
Och så han, precis som alla andra sådana jävla mördare, som jävla narcissist och går igång på det. Och är så här, nu har jag en grej som jag får jättemycket uppmärksamhet
för. Verkligen. Verkligen. Och ett spännande namn.
Ja, exakt. Ja.
Och han berättar då saker om överfallen som bara mördarna kunnat veta. Typ som att ett av de korten som lämnats på en av brottsplatserna hade en så här konstig blickfläck på sig. Sånt.
Mm.
Så han berättar, du vet, det är tydligt att han har insikt i morden.
Yep.
Och sen tar han då också fram sin pistol. En tockarev som han då har stulit med sig när han lämnade militären. Och som sagt, kulor från brottsplatsen. Eller brottsplatserna kanske matchar då den här polisen, eller pistolen. Jag har alltså genomgående skrivit polis istället för pistol. Men då inser i alla fall polisen att de har sin man.
Yep.
De har gripit kortmördaren av Madrid. Eller från Madrid, i Madrid. Polisen berättar då att Alfredo är typ helt lugn och composed under alla förhör. Han verkar så här helt tillfreds med att han är gripen för morden. För han menar då själv att så här, alltså jag har inte liksom blivit gripen. Ni har inte kommit på, alltså ni har inte, liksom, ni har inte hittat mig.
Jag har bestämt
ni har inte fångat mig. Exakt. Yep. Jag har lämnat över mig själv. Så att han är helt fine med så här bara, visst, typ ni har mig, men ni hade inte haft mig. Nej. Om det inte vore för att jag lämnar över mig. Typ så. Men när det då är dags för rättegång, först då förstår Alfredo typ innebörden och konsekvenserna av vad han har gjort.
Mm.
För under rättegången då, när liksom, ja, han blir förhörd om alla de här sakerna som han har erkänt, och du vet, han typ får träffa vittnen och du vet, allt det där som som det liksom innefattas av en rättegång, så ångrar han sig.
Okay.
Så då försöker han istället hävda sig oskyldig.
Just det.
Så då perfekt. Berättar han, för då berättar han vad som egentligen har hänt.
Oh, spännande.
För det är nämligen så att han har, eller enligt honom då, så är det så här. Han har då sålt sin pistol till en ny nazist som sen har mördat de här personerna.
Mm.
Helt slumpmässigt, gjort alla de här sakerna som han har sagt. Och sen har den här nynazisten, som inte är nämnd vid namn, vad jag vet i alla fall, sökt upp Alfredo, tvingat honom att gå till polisen och erkänna morden. Och om Alfredo inte gör det, så skulle den här nynazisten mörda Alfredos familj och Alfredo själv.
Okej.
Okay.
Ja.
Så det är då den nya storyn.
Ja.
Men det är såklart ingen som tror på det här. Så han försöker, du vet, se till så att han kan typ, kan han kanske döma som att han är otillräknelig. Ja, du vet, försöker, du vet, hålla på med massa så här varianter. Han döms som att han är fullt tillräknelig. Och han döms till 142 år och 3 månader i fängelse, som han just nu avtjänar.
De tog i där.
Mm.
Tror du inte att det här är classic case av en sån snubbe som typ har tyckt att han varit så här fräck militär, blivit av med det,
ja,
och typ så här känner sig så kränkt av samhället som inte förstår hans förträfflighet, så sen så ska han gå ut och liksom fan leka gud för att liksom bygga upp sig själv igen.
Alltså verkligen.
Fan.
För det är fan. Och sen så får man väl kanske tänka, har man typ, jag liksom, har man varit i krigssituationer, alltså jag försvarar inte alls det, men jag tänker han liksom, han verkar ju, alltså jag vet inte, jävla galning, alltså verkligen, jag tror det är helt rätt i din spaning.
Men jag också, det är klart att typ så här, så jävla mycket skit som typ soldater är med om och så lite uppföljning som det känns som det finns kring deras psykiska hälsa, även om han uppenbarligen fick någon slags diagnos, så var det alltså så här.
Ja, jag är hemskt.
Jag har aldrig hört talas om det här.
Nej, inte jag heller. Jag bara snubblade över det.
Så många på så kort tid. Fan vad hemskt.
Och så slumpmässigt. Och bara liksom, alltså det, jag vet inte, jag säger alltid så här, det är det värsta jag vet. Men och allting som resulterar i ett mord eller ett överfall är ju det värsta jag vet.
Yep.
Men det är så läskigt på något vis när man är verkligen bara så här, minding my own business. Typ, jag väntar på bussen. Jag, och så vet så här, och så händer någonting. Sånt där. Yep. Alltså det, jag tycker det är, och ibland kan jag sitta och tänka på sånt, typ, just när man typ har jobbat sent. Och jag jobbar ju utanför stan, så sitter man så här. Här sitter jag, väntar på bussen, jättemörkt.
Yep.
Tänk om det släntrar upp någon här nu. Och...
Jag vet, det är ju därför, vi läser om de här sakerna tyvärr.
Ja.
Det är det som är grunden.
Ja, jag har i alla fall läst Murderpedia, såklart, om Alfredo. En artikel på medium.com skriven av Rebecca Schröder som heter Playing to Kill, The Case of Alfredo Galan. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Criminal Discourse Podcast, och avsnittet heter Alfredo Galan, The Playing Card Killer. Och sen har jag, ja, det är typ, det är det. Det är det.
Tack snälla.
Tack.
Jag känner mig arg och splittrad som vanligt.
Men man gör ju det.
Som vanligt
det
här i livet. Det gäller tyvärr inte bara. Det var inte en, liksom, en, det var inte en spaning om den här podden. Det var en spaning om min känsla
i allmänhet. Ja. 100%.
Tack snälla du.
Tack själv Karin.
Och tack även till er som har lyssnat. Det var vänligt. Det var vänligt.
Tack alla ni. Vi gillar det. Och vi kan väl passa på att påminna om att i sommar så kommer det då som vanligt ett litet specialavsnitt där vi önskar att ni delar med er av era historier.
Ja, alltså,
det behöver inte ens vara er historia, det kan vara någonting ni har hört.
Ja, typ, eller såhär, din mormor berättade en konstig sak som hon var med om. Det vill vi höra om det är tillräckligt.
Jag menar det.
Ja, för att jag måste säga, Anna, jag vet vad jag tänkte på häromdagen. Du känner mig så stolt.
Berätta
för
mig.
Alltså,
berätta.
Vi kör på, du och jag. Och vi gör det när vi har fullt upp förra året. Du födde ett barn, jag var typ utbränd. Men podden kom. Podden kom ut.
Där var
barnet
den.
Kom
varje
ut,
vecka.
Podden kom ut. Och även nu i, alltså när jag då ska föda ett barn så tänker vi ju, vi kommer ha lite längre period när vi sen släpper avsnitt varannan vecka, vilket vi brukar göra under semestern, men det är bara någon extra vecka som vi gör det. Och sen så kör vi lite specialavsnitt under liksom några veckor till. Men ni kan räkna med att vi kommer släppa
avsnitt. Du kan räkna med mig.
Ja, ja. Ni kan lita på oss.
Kan verkligen.
Och jag känner mig
mord mot mord, er mest pålitliga podcast.
Gud, svagt. Man bara, vet du vad, jag gillar verkligen mord mot mord. För det tuffar på.
Det är så pålitligt.
Men det är, du och jag känner ju plikten framför allt, så är det ju.
Alltså, vi är verkligen under piskan varenda eviga dag här.
Allt för er skull. Det här vändes till att jag känner mig stolt över oss, till att vi blir såna jävla martyrer.
Men det är så, Karin, välkommen till mitt liv. Allting handlar om hur blir jag störst martyr.
Marcus frågade mig häromdagen, han bara, kommer du bli en sån martyrig mamma? Jag bara, det beror på hur jävla dåligt ni behandlar mig.
Alltså, ja, men alltså för det är det.
Ja, nej gud. Alltså alla mödrar
alltså, har ju
på det torra att vara hur sur som helst. För har ni träffat deras familj så jobbiga?
Det finns ingen som fattar det runt omkring en. Alltså i familjen fattar ingen att man har 100%
rätt. Därför blir man extra mycket. Alltså det är ju, det snurrar ju runt där. Det gör det ju.
Ja.
Okej.
Okay. Det är ett sånt kallat, häromdagen skulle jag säga moment 22, men jag sa moment 21. Det var så nära. Det var så nära.
Det var så jävla fel. Åh, det är toppen. Ja, och på det går vi väl ut eller?
Det gör vi. Tack för den här veckan.
Tack.
Goodbye.
Goodbye.